Podplay.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Folksam för långsiktigt sparande. Och jag har varit kund hos Folksam i faktiskt hela mitt liv. Jag minns att när jag var liten så hade vi Folksam också. Många vet att Folksam har försäkringar, men visste du att Folksam erbjuder långsiktigt sparande? Man kan tycka att det är långt fram till pensionen, men vi är ett helt annat läge idag än vi var för 30 år sedan. Ja, vi har det så mycket sämre, och för att vi ska klara oss så måste vi spara. För 30 år sedan fick man 65-80% av slutlönen i pension. Idag är det 55-60%, det har sjunkit massor. Och vem vet vad det är när du går i pension? Man kan inte förlita sig på det längre, tyvärr. Men en 1000 lapp per månad kan göra en enorm skillnad. Jag lägger också länken i bion där du kan få hjälp av deras rådgivare direkt. Stort, stort tack till Folksam för långsiktigt sparande.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
I Sverige så pågår det verkligen ett stort krig mellan olika gänggrupperingar. Ett krig där allt är tillåtet. Ett krig där man saknar respekt för rättsväsendet, för vuxna, för kriminella hierarkier och för värdet av människoliv. Nu kommer ni få lyssna in Diamant Salihu som har skrivit boken Tills alla dör. Han är en av de som är absolut mest kunniga i Sverige på gängkriminaliteten. Han har intervjuat hundratals personer i förorterna om det här, om morden, och verkligen varit djupgående journalist och satt sig in i vad är det som har skett och varför dödar man varandra. Ett superintressant avsnitt verkligen i en värld som tyvärr går åt fel håll och som vi alla är med i och som kommer bli mer och mer vardag. Imorgon, måndag, så kom jag också ut med ett specialavsnitt, för jag ringde upp honom och vi pratade om det senaste mordet med Einar, som verkligen, ja, det chockade hela Sverige. Så att då pratar vi allt kring det, varför det skedde, vad kommer ske härnäst, så att lyssna in också specialavsnittet som kommer under måndagen. Nu kör vi igång med Diamant Salihu.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Diamant Salihu.
Tack så mycket, tack.
Det är jätteroligt att ha dig här, och jag måste bara stort, stort berömma din bok Tills alla dör, som skildrar gängkriminaliteten i Sverige. Och det var ju, men framförallt då på Dödspatrullen och även Shottaz då. Men extremt bra bok. Alltså jag fastnade in direkt och bara så plöjde igenom hela direkt. Så ja, fantastiskt bra bok, Diamant.
Tack så hemskt mycket. Jag gläder mig att du har läst den, och jag blir glad varje gång jag hör men personer som tar del av den här historien och den här miljön, som kanske är skev och långt bort från för många människor, men ändå jäkligt nära Stockholm. Men jag får ju reaktioner från unga killar som bor i förorterna, från sosmammor, om man kan säga så, lärare, poliser, personer som är vuxna, föräldrar i de här förorterna som också läser, och det är liksom så jävla kul att det når ut så brett. Tack för att du läste den.
Ja, tack själv. Du är själv grävande reporter på SVT idag?
Ja.
Ja. Hur kommer det sig att du valde att specialisera dig på och lägga så mycket tid på gängkriminaliteten i Sverige?
Det har att göra med att jag började som reporter på Expressen 2006. Och i den rollen fick jag åka runt med hela Sverige, och även göra jättemycket utlandsjobb. Jag var bland annat baserad i London ett halvår. Och besökte då förorterna utanför i London. Och jag var också i Frankrike och besökte Paris förorter. Och då hade det ju några år tidigare i Paris varit upplopp som ju hade uppmärksammats enormt mycket. Med attacker mot poliser och Han hade bränt upp bilar och allt det som vi som vi alla förstår hur det ser ut nu. Men det var något som var fortfarande var främmande i Sverige. Men jag åkte runt också på jobb i Sverige och besökte våra då förorter i allt från Lindängen i Malmö till Biskopsgården i Göteborg och olika delar av Järvaområdet i nordvästra Stockholm och sådär. Så kände jag liksom att det pyrde verkligen under ytan i den unga generationen killar framförallt som i många fall var födda i Sverige men som var så jäkla långt ifrån det svenska samhället. Och det var något som jag inte riktigt kunde känna igen mig som mig själv. Jag kom som 7-åring från Kosovo till Tjärna Ingar som är en förort i Borlänge med många personer med invandrarbakgrund och sådär. Men jag kunde inte alls känna igen den uppväxt jag hade haft jämfört med de här unga killarna som växte upp i storstädernas förorter. Den tyckte jag liknade mer det som jag såg då i till exempel i Londons förorter, i Paris förorter. Och ja, det var liksom, det väckte mitt intresse för att försöka förstå vad de här unga killarna gick igenom, vilken värld som formade dem.
Jag läste ju också om det där och det var ju så himla liksom sjukt när man ser vad som görs för pengar och stolthet. Och jag måste bara fråga dig, så typ Issy som du pratar om i boken, är det det riktiga namnet? Eller
det riktiga smeknamnet.
Det riktiga smeknamnet?
Jag använder mig av riktiga namn och smeknamn i boken. För att jag vill... det här är en sån tragedi av som har nationellt intresse på alla sätt. Och jag vill att människor ska förstå hur det här går till. Och därför har jag också använt riktiga namn och smeknamn.
Men om man går in på den biten då, som jag tycker också var... Då var det att Issy då, han har varit med på det här forexrånet. Och det gick rykten i hela Rinkeby efter det här, väldigt snabbt. Berätta hur, så man förstår här, hur lite det kan vara för att rätt för det blir mord utav allting. Berätta hur Issys koppling till Masla och varför det blev det här liksom, tuffa slutet.
Men jag ska komma ihåg att på den tiden så var det kompisar som växte upp tillsammans i ett litet område. Rinkeby består av ungefär 16 000 invånare så att man bara får det förhållandet. Och där är det jättemånga unga killar, många som har somaliska rötter genom sina föräldrar. Så vars föräldrar kände varandra, en del av dem har gått skolan tillsammans, de spelar fotboll på gården och allt det där. En del gör musik ihop på Ungdomens hus. Personer som sen ska också bli involverade i den här konflikten. Och det åldersspannet är från 14-15 upp till 20-21. Så att det är liksom en bred skara personer och ett 20-tal av dem är liksom mer brottsaktiva. Det ser polisen väldigt tidigt, det ser föräldrar och civilsamhälle och har flera krismöten redan innan det här sker. Att vi måste ha hjälp, en del föräldrar försöker till och med skicka sina barn till hemlandet Somalia innan det här sker. För att de ser att det kanske är enda räddningen för att få bort dem ur den här kriminella banan. Men det är så kallade uppfostringsresor. Men flera av dem som jag har följt återvänder en del i förtid och sen fortsätter de med brott lika fort. För de har sina vänner i området. Man trakasserar...
Vad är en uppfostringsresa för något? Det låter ju rätt så här snällt men stenhårt.
Ja, det finns ju olika varianter som jag har hört talas om. Men en kan ju vara att man skickar den till släkten i hemlandet. Och det här är också en jätteviktig aspekt tycker jag. Som jag har hört från många av föräldrarna och i lokalsamhället. Att det har liksom uppstått en kulturkrock för många som har kommit från framförallt då Somalia. Där har de ju ett så här kollektiv uppfostran där du har en hel släkt, byn fostrar barnet tillsammans. För du har koranläraren som tar ett annat ansvar, uppfostransansvar på ett sätt som kanske en svensk lärare inte förväntar sig att ta ansvar. Man ska undervisa. Men där hade liksom alla liksom hjälptes åt och grannar hjälptes åt och du kunde skicka iväg ett barn till din syster i andra delar av byn liksom för att kanske lugna ner honom om det var någonting. Men här så fanns inte det här kollektiva ansvaret. Du hade inte det stödet som du var van vid. Och det var ett sätt att skicka då barnet på en uppfostringsresa där man fick det här stödet och lärde sig moral och värderingar som ju som följer med det. För här hade ju en del av de här helt tappat det, vänt sig mot sina föräldrar, börjat till och med gå till attack mot syskon, mot föräldrar. Jättebrutalt. Och jag tror
alltså typ spöa på dem eller spöslå på föräldrarna och syskonen?
Alltså, jag har läst i flera utredningar hur några av de här killarna får utbrott och slår sönder sina hem och ger sig på föräldrar. Sen vill föräldrarna, de är så rädda för vad som ska hända för att förlora sina barn, så att de skyddar sina barn och medverkar inte alltid i de här utredningarna heller när polisen sen kommer, för att de har blivit larmade till platsen. I ett annat fall så har en ung kille som kopplas till dödspatrullen med Mora kniv gått till attack mot sin storebror. Han har stått och väntat liksom, tills att han kom ut, och sen går han till attack och jag hugger han i huvudet. Och vet du varför? För att dagen innan så har då brorsan och morsan kommit till en plats där den här unga killen hängde med sina polare. För han har inte kommit hem, han har hållit sig undan hela tiden. Så de letar efter honom för de är oroliga, som ju syskon och föräldrar är. Och när brorsan kommer dit, för att han vägrar följa med mamma, så kommer brorsan dit och bara, nu får du hänga med hem nu. Och är liksom så här, lite brysk mot honom. Då blir han alltså så kränkt inför sina vänner, och den känslan av kränkthet gör att han tappar sin heder, och sen går han och planerar hur han ska hämnas på sin egen bror och liksom väntar sömlös och väntar och går till attack
och ska döda honom.
Ja, det var ju, han var ju misstänkt för mordförsök inledningsvis, men du vet, det är man märker i förhöret också att storebrorsan inte gärna vill sätta dit sin egen lillebror trots det som har hänt. Han försöker skydda honom.
Det är så himla extremt. Men och till den biten då. Den här stolthetsbiten som är så otroligt viktig. Varför blir det så att en person, vad är det som har format dem? Att de blir så otroligt stötta. Att föräldrarna, mamman, brorsan hittar dem. Han tycker att han kränks inför sina vänner. Att hans mamma kommer och letar efter honom. När han ska vara, ja, jag vet inte, gangster. Eller ha någon typ av hierarki eller vad det nu är. Jag tycker att det känns så fel. Att han verkligen vill döda sin egen bror. Alltså han känns så mycket hat. Han måste känna så mycket hat så att det är helt otroligt.
Ja, men alltså, i flera av de här fallen kan man ju se hur de här killarna har extremt dålig impulskontroll. De är ju också tonårspojkar i den tidpunkten. Alltså kan inte tänka på konsekvenser som en vuxen kan. De är inte färdigutvecklade än. Så att det finns ju sådana förklaringar. Men i flera fallen finns det ju också diagnoser som man ska ta hänsyn till. Som kanske kan förklara lite grann av den här dåliga impulskontrollen. Eller att de är dåliga på att kommunicera och så vidare. Men jag tycker det är någonting som verkligen är gemensamt för inte bara de här som jag skriver om, men väldigt många som jag träffar som är i den här miljön. Att stoltheten är så jäkla viktig. Att man ska visa respekt samtidigt som de inte visar respekt för sina rivaler. Alltså för människor i sitt lokalområde som de kanske terroriserar. Som det kan ju vara en handlare som har haft en butik i 30 år i det lokala samhället. Så kan de här killarna gå in och bara ta för sig av de varor de vill ha. Så går de ut därifrån. Eller hotar dem till livet eller kräver pengar. Vad är det för respekt? Vad är det liksom för respekt till föräldrar som har flytt hemlandet? Alltså det är sådana frågor som man ofta hör när man diskuterar med människor i lokalsamhället som tycker att det här är dubbelmoral deluxe, för att man förväntar sig att bli behandlad med respekt, men samtidigt så visas inte den respekten till någon annan.
Det finns många frågor som jag skulle ställa, men vi kan börja med de olika gängen. Skulle du kunna, det finns ju Husbys hyener finns också.
Ja.
Jag har hört att de, jag vet inte, jag hörde från någon bara att de är några av de värsta nu. Kan det stämma?
Ja, de är väl det. Husbysenor är just nu i en dödlig konflikt med sina rivaler i Tensta som kallas för filterlösa grabbar. Och filterlösa grabbar är liksom en svans, kan man säga, till shottas. Så sen förra sommaren så har det dödats en rad personer i den här konflikten, unga killar. Som jag har förstått det så börjar det med att personer på filterlösa sidan och från Tensta sparkade ihjäl en kille från Husby. Och det ledde till att man sköt ihjäl en kille i Rinkeby inför massa vittnen. Och sen ledde det till en skjutning och fram och tillbaka så där. Och just nu sitter ju flera personer i Husbys genor frihetsberövade för ett mord som skedde i maj i år på en ung kille med kurdisk bakgrund som har varit lite av den äldre generationen kriminella i området, som spekuleras att det kan vara ett beställningsmord som de har tagit på sig och utfört. Och det här mordet var så extremt på flera sätt, för man hade liksom flera spejare som var ute och höll koll på vart han befann sig. Sen jagade man honom genom Husby och sköt ihjäl honom inför massa barn på en förskola i området. Så barnen var ute och lekte. Oj. Och såg allt det som skedde. Så man måste fatta att det här händer inte i en mörk gränd, i ett parkeringsgarage eller i skogen längre, utan det händer alltså inför barnen som sen måste hantera det här. Det, alltså, det blir så många som drabbas, förutom såklart de närmaste anhöriga, så blir det ett helt samhälle som blir offer i det. Barn som ska liksom komma ihåg att de såg någon som blev mördad på det här sättet. Alltså, vad gör det med ett samhälle?
Springer de med rånarluvor då, eller?
De skriver, de har ju så här masker. Ofta masker som på grund av pandemin så har många kunnat gå runt med masker liksom på ett annat sätt än vad de kunde förut. Och lite mer legitimt ta på sig masker. Så här svarta munskydd som gör att de är svåra att känna igen. Eller de drar upp någon form av sjal, vad vet jag. Och huvor på sig. Klär sig likartat så att det blir svårt att identifiera. Men i det här fallet så har man ju lyckats häkta ett antal personer som kopplas till Husbys genor.
Okej, så man går igenom bara så att man får en slags bild av allting. Vi har dödspatrullen, vi har shottas, vi har Husbys genor, vi har filterlösa grabbar.
Vi har headshot-ligan.
Filterlösa grabbarna måste jag bara säga. Ursäkta mig för alla filterlösa som lyssnar på det här. Men när jag hör det första namnet så låter det lite grann som ett dansband.
Jaha, nej, det är det inte. Och bara för att
filterlösa
liksom
grabbarna, det lät ändå som ett finare av någon. Alltså dödspatrullen, då får jag fatta mig. Det här är shottas, då hör man ju i hårda bud. Husbys genor, nej, de låter inte skitsnälla heller. Filterlösa grabbarna, de låter i alla fall, namnet låter i alla fall lite vänligare.
Ja, men kanske, men eller så är det också gränslösa personer som det ska symbolisera.
Det har du faktiskt rätt i. Jag tänkte ju på Instagram-filter, så att jag tog det från min värld. Ah. Filterlös, det är ju att man är totalt hänsynslös.
Ja, men jag tror att de här är, oavsett namnen, så är ju alla på olika sätt, de här grupperna är i dödliga konflikter med varandra. Och, alltså bara nyss, jag håller på att göra en dokumentär nu för SVT som kommer sändas i slutet av oktober. Jag följer skjutningar som sker i samma område, Järvaområdet. Där då ett av de mordförsök är på personer som är väldigt knutna till filterlösa grabbar. Och där de misstänkta är personer som kopplas till dödspatrullen. Så trots att många i dödspatrullen idag är frihetsberövade som är ledande personer, så har ju du en yngre generation som är lojal med dem. Och som fortfarande är aktiva, så att säga, i den här konflikterna. Så det här pågår fortfarande. Alltså i närtid så har det skjutits ihjäl personer i de här konflikterna i ett område som är alltså, som en liten stad i Sverige. Där sker med morden i Tensta bara, där det bor 20 000 invånare, så har det i år skjutits ihjäl 6 unga killar. Tänk dig, i Tensta, 6 unga killar. Om du skulle säga, jag är från Borlänge med 5 000 invånare, om det hade skett 6 mord i Borlänge på mindre än ett år, alltså vad hade man gjort då? Då hade det varit tidningar som hade kommit dit och tänkt, vad fan händer i Borlänge?
Men det hade varit det hade varit nyheter utanför Sverige. Det hade varit så dödsbålänge hade man kallat det.
Ja, alltså, absolut. Men här är det som att okej, alltså det blir så normaliserat, så föräldrar och andra jag pratar med, de är så här, vad spelar det för roll? Ingen, vad gör du här? Vad ska du berätta för historia? De är så här, ifrågasättande mot mig som journalist. För det spelar ingen roll att man berättar att en kille är skjuten från deras världsperspektiv, för att det har blivit så jäkla normalt, och det tycker jag är så jävla tragiskt.
Det jag funderar på, det är ju så här, det är ett väldigt, väldigt litet område. Är det någon, det här är 4 grupper som pratar om, finns det någon till grupp?
Ja, du nämnde Dödspatrullen, och Dödspatrullen finns liksom lite utspritt just nu. Du har Filterlösa grabbar, du har Husby senor som framförallt finns i Husby. Du har Tjottas som är lite splittrar just nu. Sen har du 24K, ett annat äldre garde. Du har Headshot-ligan som har lojalitet med Dödspatrullen. Du har äldre generation som ett gruppering som kallas Tyson-nätverket som är liksom ännu äldre generation som kanske rör sig mer i societetsvärlden idag för att de inte är aktiva på den låga nivån. Och en del av dem har lämnat den kriminella karriären för att göra annat som är mer legitimt idag. Så det finns liksom många olika lager i den här miljön där de yngsta är de som är mest våldsamma. Med yngre tonårsgrabbar som tar på sig torpeduppdrag som att det skulle vara någonting man vill vara. Som en karriär.
Kan du se när den här gängkriminaliteten ökar att Sverige har misslyckats?
Om man ska svara på den frågan så går jag tillbaka till de människor jag träffar. Mammor som har fått sina söner mördade. Pappor, syskon. Alla som bor i lokalsamhället som när de går ner för trappan ser att det är en blodfläck eller att någon torkar bort blodet efter en skjutning i trapphuset där man bor. Om det här sker trots att polisen har kunnat knäcka Encrochat, trots att politikerna har instiftat hårdare vapenlagar till exempel, att det fortsätter hela tiden och att det sker i ens närområde, då med deras egna ord så är det ju ett totalt misslyckande. Absolut. För det här sker i en sån omfattning i Sverige som inte liknar något annat. Liksom. Vi har en jämförelse som Brottsförebyggande rådet gjorde med 22 andra europeiska länder. Visar ju att Sverige ligger i topp när det gäller ihjälskjutningar. Där de flesta av de här är gängmiljön. Och det är ju att det är ju om något så är det ju ett misslyckande. Mm. För Sverige. Oavsett parti så är det ett misslyckande för Sverige.
Ja, nej, men verkligen. Är det så att poliserna är rädda att åka in i de här områdena?
Nej, det är de inte. De är inte rädda. Och jag skulle säga att för några år sedan så kunde polisen i större utsträckning mötas av stenkastare och även räddningstjänst och ambulans när de kom in till exempel Rinkeby. Men idag är det inte alls så. Så de är inte rädda. Men de har ju såklart enorma problem att komma åt de här skjutningarna. Och nu vet du själva vad som hände i Göteborg, i Biskopsgården tidigare år. När en polis som var ute och utförde sitt uppdrag plötsligt hamnade i skottelden och blev träffad och ihjälskjuten. Jag menar, det är ju en vardag som polisen... En verklighet som de måste finnas i på grund av de många skjutningarna som sker. Så de är ju såklart i en riskmiljö där de kan hamna i sådana situationer.
Och vad borde man göra för att lösa det här? Hur skulle man göra för att få bort alla de här kriminella nätverken? Alltså det är ju en jättesvår stor fråga. Det kommer säkert alltid finnas, men alltså, hur tar man kontroll över det?
Nej, men jag som reporter har liksom inte den rollen att säga så här skulle man göra, men mitt uppdrag är att gå runt och prata med människor som bor i de här områdena, prata med poliser och andra tjänstemän. Vad är man ska göra för att komma åt det här? Och de svaren jag får är att man tidigare ska ingripa när man ser att barn, alltså barn i förskoleåldern, håller på att dra oss åt fel håll. För man ser det väldigt tidigt. Att man, det kanske låter så här tråkigt, men förebyggande insatser för att de här barnen ska få hantera konflikter bättre. Jag vet att man i en del skolor i de här områdena har så här utbildningar i hur man just gör det, hanterar konflikter, hur man pratar till varandra, hur man löser så att man inte börjar slåss, alltså hantera sin aggression. Det är ju ett sätt, men en del som jag pratar med vill ju ha mycket hårdare straff, för de tycker inte att det räcker att de här killarna kommer ut efter någon månad. Polisen vill ha bättre verktyg för att kunna så här lättare kunna avlyssna de här miljöerna och så vidare. Så det finns liksom inte ett enda verktyg i den här lådan, utan det är många saker som människor föreslår. Om du pratar med skolpersonal så vill de ha ännu bättre möjligheter att anställa behöriga lärare till exempel och så vidare. Så det är inte sånt problem som man tror att... Så det är inte ett problem som man bara löser över ett år eller en mandatperiod, tror jag. Utan alltså, många poliser som lever i den här miljön och jobbar här varje dag tänker liksom på 20 års sikt. Hur gör man för att rädda nästa generation? För att den här är lite grann förlorad.
Stort tack att du var med, Diamant. Och jag rekommenderar verkligen alla att läsa den här boken Tills alla dör. Ja, som sagt, jag bara testa att starta boken. Man fastnar in direkt. Och då får man en väldigt bra bild också av hur det ser ut. Och för mig var det väldigt viktigt att göra det. För att det är en helt annan värld som är precis bredvid oss. Övervägande en del av alla som lyssnar på det här inte har man läser om det, men man har ingen aning om det. Och man har ingen aning om hur det är. För att det är så segregerat som det är. Så att den går verkligen perspektiv.
Tack. Och det är viktigt att påminna om att mycket drivs ju också av narkotikahandeln, och konsumenterna som har råd att köpa en lina kokain för 1000 spänn, kanske flera linor kokain på en festnatt för flera tusen. Det är inte de som jobbar som busschaufförer och taxiförare ute i förorterna, utan det är ju personer med en välordnad ekonomi, så att det är ju ett kretslopp där alla har ett stort ansvar, och det här är inte något som händer där borta, utan det händer här.
Ja, verkligen. Men stort tack att du var med, Diamant, och tack för att du fortsätter med ditt arbete.
Tack för att jag fick vara med.
Och det ska bli spännande att se vad du rapporterar om och kommer upp och tar upp härnäst.
Tack.
Stort tack, Diamant Salihu.
Tack så mycket. Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Imorgon så släpper jag ett specialavsnitt där jag har ringt upp Diamant och pratar bara om Einar och allt kring de senaste sakerna som har skett. Och vem är det som kommer dö härnäst? Vad är det som har hänt? Och vad kan vi också förvänta oss av de här hemska gängkriminaliteten och alla morden? Så lyssna in ett specialavsnitt som kommer under morgondagen.